Hej och välkommen till det femte avsnittet av Näringslivspodden. Jag heter Katarina Barter och är verksamhetschef på Väsby Promotion. I det här avsnittet kommer vi få lyssna till Amanda Lundeteg som är vd för Allbright. Och Allbright är en stiftelse som arbetar för fler kvinnor på ledande positioner och mer diversifierade ledningsgrupper och styrelser. Och vi, liksom de, eftersträvar ett mer meritokratiskt näringsliv där karriärvägarna är lika oavsett om du är kvinna eller man. Och det är ju viktigt att ha tillvara olika erfarenheter och olika perspektiv och all kompetens i näringslivet anser vi på Väsby Promotion. Men nog om detta, det ska bli intressant att lyssna till Amanda Lundeteg, så nu kör vi igång. Varsågoda! Hej Amanda! Du är vd för stiftelsen Allbright som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Hur skulle du beskriva nuläget i Sverige gällande jämställdhet inom näringslivet?
Hej, jag skulle säga att det går framåt. Jag brukar säga när jag föreläser att det går i snigelfart med myrsteg framåt. Det vill säga det går långsamt. Men vi ser ändå att fler män tar ut föräldraledighet. Lönegapet minskar. Kvinnor når maktpositioner. Men vi ser ju också att det går bakåt på vissa punkter. Till exempel i vår senaste rapport, Allbright-rapporten, så ser vi att andelen jämställda bolag faktiskt minskar. Så att överlag små steg framåt men något steg bakåt.
Hur mäter ni jämställdheten i bolagen?
Det vi gör är att vi granskar bolagen vad gäller representationen av kön i ledningsgrupperna. Och vi tittar även på hur många kvinnor det är i linjen och i staben och på styrelsenivå. Och sen så rankar vi bolagen från bäst till sämst och sätter alla bolag som har jämställda ledningsgrupper på en vit lista. Alla bolag som är mediokra, det vill säga att de har en kvinna i ledningsgruppen men inte når upp till jämställd representation, de sätter vi på en grå lista. Och sen har vi alla de här usla bolagen då, som inte har lyckats befordra en enda kvinna till ledningsgruppen på en svart lista.
Har ni sett att i och med att ni ger ut den här rapporten att det har lett till ökade satsningar eller att företag uppmärksammar att inte hamna på svarta listan eller vad man nu vill säga?
Ja, vi släpper ju den här rapporten framförallt för att vi vill påverka företagsledare att driva förändringen själv i sina bolag. Så att de här metoderna, skampål och uthängning, syftar ju just till det, att sätta press på dem. Och det märker vi ju att det gör. Nu har jag haft väldigt många företagsledare som har ringt till mig och varit upprörda och försöker argumentera för att vi ska ta bort deras bolag från listan. Så det är klart att det biter på dem. De här företagen lägger ju enorma summor pengar på att positionera sig gentemot studenter och liksom den kommande arbetskraften. Och så går vi ut och säger att det här är dåliga bolag som ni inte ska söka jobb på. Det är klart att det biter. Sen ser vi också att andelen bolag på svarta listan har minskat. När vi började göra rapporten för 4 år sedan, då var det 100 bolag på svarta listan. Och nu är vi nere på 79. Det kanske inte bara beror på att vi pressar på. Det är många andra som jobbar för de här frågorna också. Men jag tror absolut att det har effekt. Sen har det ju till och med varit företagsledare i år som har gått ut i media. Och skrivit på Twitter där de har försökt att liksom argumentera varför de inte ska vara med på listan och sådär, så har vi fått svara för det. Så de är engagerade och det tycker jag är bra. Det är ju värre med alla de här som inte hör av sig och inte bryr sig i frågan.
Ja, men det är ju roligt att de uppmärksammar er och frågan genom ert arbete. Det kom en rapport här om veckan från Internationella arbetsgivarorganisationen som listade länderna där det finns flest kvinnliga chefer. Har du någon aning om vem som hamnade högst upp på den listan?
Ja, jag skulle gissa att det är ett land med hög andel kvinnor i arbetskraften. Jag har inte sett den rapporten, men det finns ju många andra studier. Och då brukar Ryssland toppa listan. Så kan jag gissa på det då.
På intressant. Jamaica.
Jamaica.
Okay. Colombia, Saint Lucia, Filippinerna och Panama. Men Ryssland kom också på topp 10. Så att, eller Vitryssland. Mm. Så det har du rätt i. Och Sverige hamnar på en relativt blygsam 38:e plats.
Ja, det är för att tittar vi på ledningsgrupperna och styrelserna, då vet jag att Sverige brukar hamna på plats 22 av 44 länder och sådär. Och när det kommer till vd-posten, då brukar vi faktiskt vara i botten i internationella rankingar. Så att, ja, det förvånar mig inte.
Och vad beror det här på, tror du?
Ja, det här tycker jag är en så svår fråga att svara på. För att vi borde ha en hög andel kvinnor på ledande positioner eftersom vi har en hög andel kvinnor i arbetskraften. Ja, så att det är en väldigt märklig fråga. Liksom att det ser ut så här. Jag tror att det handlar om att vi har en väldigt snäv syn på kompetens i Sverige. Och vi har ett väldigt traditionellt sätt att förhålla oss till kompetens på och rekrytera. Vi har snäva nätverk, oerhört snäva nätverk. Och det här tror jag påverkar varför det tar sån tid för oss att bli meritokratiska.
Vad tror du är ingången för att skapa ett jämlikare eller mer jämställda företag? Är det via styrelsen eller är det ledningsgrupperna? Och hur ställer du till frågan om kvotering?
Mm. Vi fokuserar ju väldigt mycket på kvoteringsdebatten i Sverige. Kanske lite för mycket kan jag tycka. För att det inte... andelen kvinnor i styrelserna ligger ju nu ungefär på 25%. Andelen kvinnor i ledningsgrupperna ligger på 19%. Och det är ju ledningsgrupperna som vi har rekryteringsbasen av kvinnor som också kan ta styrelseuppdrag. Och tittar vi på kvoteringslagen så som den har införts i andra länder så kommer den påverka kanske large cap-bolagen och mid cap-bolagen. Och det är de bolagen som är bäst på att ha kvinnor i styrelserna. Så de ligger ju dessutom över det här snittet. Och kollegiet för svensk bolagsstyrning har satt press på bolagen nu att de måste uppnå en jämställd representation till 2020. Så att den frågan, där har mycket press. Det tror jag att bolagen kommer att klara. Men ledningsgrupperna, där finns det inte egentligen någon större press förutom att Allbright är på dem och liksom hänger ut bolag och så vidare. Och här ser vi att det går mycket långsammare. Tittar vi bakåt de senaste 10 åren så har det hänt väldigt lite på ledningsgruppsnivå men väldigt mycket på styrelsenivå. Så att jag tycker att det behövs ett ökat fokus på ledningsgrupperna ifall vi ska lösa det här på lång sikt. Sen är det också så att ledningsgrupperna har potential att påverka för så många fler människor. Styrelserna kommer påverka kanske 45 kvinnor, det är det handlar om. Medan ledningsgrupperna, de är ju synliga på företagen. Jag tror att många anställda på ett företag inte ens vet vem som arbetar i styrelsen. Men ledningsgruppen, vd, HR-chef, kommunikationschef, marknad, CFO, legal, de ser man ju. Det är där vi har potential att bygga förebilder.
Jämställdhet är ju ett aktuellt och viktigt ämne. Och kärnan i debatten kring det här handlar ju egentligen om jämlikhet. Och du pratade ju om att vi hade en snäv syn på just kompetens. Jämlikhet det är ju att alla människor har samma värde och behandlas lika. Men inriktningen i debatten kring människors bakgrund och kön och att vara kvinna eller född utomlands är ju i sig ingen merit för att exempelvis ta plats i en bolagsstyrelse eller få ett förtroendeuppdrag. Vad är dina tankar kring det?
Mm. Jag håller helt med där att det är ju ingen särskild kompetens att vara kvinna eller att vara svart eller ja, men däremot så ser vi ju att styrelserna inte återspeglar samhället så som det ser ut. Och det tycker jag är det viktiga. Jag tror ju inte att liksom intelligens är överrepresenterat bland vita män. Tror man det, ja då är det väldigt logiskt att det ser ut som det gör. Men jag tror att de flesta är medvetna om att det inte är så. Och när kvinnor utgör halva delen av befolkningen är det också rimligt att 50% av styrelserna skulle bestå av kvinnor. Men sen kan det vara så att du har olika erfarenheter beroende på vilket kön du har. Eller om du har svart eller om du har vit. Alltså som svart i ett vitt minoritetssamhälle är det klart att du har andra perspektiv på saker och ting. Och jag tror att de här perspektiven kan vara av relevans för en styrelse.
Enligt en rapport som kom 2014 från World Economic Forum är Sverige fjärde bäst i världen på jämställdhet. Och de länder som ligger före oss är Island, Finland och Norge. Och den här undersökningen mäter 4 huvudkategorier, ekonomi, politisk representation, hälsa och utbildning, med ett antal underkategorier. Och i underkategorin lika löner för liknande arbete hamnar Sverige på plats 71. Vad tror du orsakerna till att det ser ut på det här sättet?
Det här är inte mitt expertområde, men jag har en vän som heter Johanna Dahlin som arbetar på Sveriges kvinnolobby som är expert, och vi har pratat om det här. Och hon berättade för mig att Sverige har ju som sagt en hög andel kvinnor i arbetskraften, men vi har också en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Så att om till exempel USA eller länder i Sydeuropa skulle ha samma höga andel kvinnor i arbetskraften, då skulle Sverige klättra på den här listan. Men det är ju positivt att vi har en hög andel kvinnor i arbetskraften. Men tyvärr så är kvinnor i yrken där lönerna är lägre, där vi har deltidsarbete, sämre villkor. Och det är ju här, det här som är problematiken. Det är det som gör att vi får de här skevheterna när det kommer till löner.
Hur tror du att vi kan snabba på den här processen?
Jag personligen tror på en delad föräldraförsäkring och rätt till heltid. Det tror jag är 2 väldigt viktiga saker som måste komma på plats för att vi ska rätta till det här.
Vad tror du händer när vi tittar på hur det ser ut i skolan? Så ligger ju tjejerna långt före enligt många olika rapporter. Och sen kommer man in i arbetslivet och där händer någonting. Vad tror du det beror på att den här ojämlikheten dyker upp först i arbetsmarknaden?
Ja, jag tror att vi har ett näringsliv som är så starkt präglat av män för män. Vi ser att män premierar andra män. Vi har kulturer som är mer anpassade för män för att de är satta av män som sitter på ledande positioner. Har du erfarenhet av att vara man så är det lättare att navigera i det här. Rekryteringar sker på väldigt oprofessionella sätt, på informella vägar. Och det här tror jag är en av anledningarna till varför männen springer ifrån efter några år på arbetsplatserna. Så jag tror inte att det kommer att lösa sig automatiskt med att det är fler kvinnor som utbildar sig. För då skulle det här redan vara löst. Kvinnor har ju dominerat utbildningarna i flera decennier, presterat bättre på de akademiska utbildningarna, men ändå ser det ut som det gör. Det är många företag som vi listar till exempel som har en jämn andel kvinnor på ingångsnivå. Men som är fortfarande 79 av de här bolagen som saknar kvinnor på ledande positioner. Och i höstas så kartlade vi juristernas karriärvägar. Och på juristutbildningen så har kvinnor utexaminerats, eller de har dominerat utbildningarna, och det har varit 60% kvinnor som har utexaminerats. Men trots detta då så är det 14% kvinnor på delägarnivå på advokatbyråerna. Så med den logiken kommer det ju inte att lösa sig med att vi utexaminerar fler kvinnor, tyvärr. Och jag tror också att man kommer hitta en annan argumentation, eller liksom prata annorlunda om de här frågorna, om vad som är viktigt ju fler kvinnor som utexamineras. När vi gjorde den här rapporten med juristernas karriärvägar så intervjuade vi en högt uppsatt advokat som sa till oss att ja, men det spelar ingen roll hur bra kvinnorna är i skolan och hur hårt de sliter och arbetar. För att när man väl kommer ut i arbetslivet sen så är männen bättre rustade. För männen har suttit där i sandlådan och slagits med hink och spade och tävlat i lagsport. Och de är mycket bättre på att tävla, och det är det som är viktigt i arbetslivet. Och jag är lite rädd för att den där retoriken är den som kommer att liksom befästas, att vi kommer höra mer av den ju fler kvinnor som utexamineras.
Men är det då mer tävlingsinriktade kvinnor vi vill åt, eller vill vi utbilda männen till att bejaka olika perspektiv?
Det är en jättebra fråga, för jag tror ju att det blir ju lätt att vi hela tiden kämpar efter det som männen har fått göra i alla tider och så vidare. Och jag menar, män har ju kunnat göra karriär på de villkoren att man inte behöver ta huvudansvar för barn, man behöver inte ta ansvar för hemmet ofta. Och jag menar, ska vi ha ett sånt näringsliv, eller ska vi gå mot ett näringsliv där männen blir bättre på att ta ansvar i hemmet och dela lika när det kommer till föräldraförsäkring och så vidare, ja, då kommer vi ju få liksom män som anpassar oss mer mot det som är liksom traditionellt kvinnligt eller anses vara kvinnliga värden. Och det tror jag är en mycket bättre väg att gå. Då kommer få ett mer hållbart och friskt näringsliv, tror jag.
Hur tycker du att små och medelstora företag bör arbeta för att öka jämställdheten?
Ja, jag tycker att de ska arbeta precis som stora företag. Att de ska sätta tydliga mål. Att de ska arbeta professionellt med rekryteringar. Att våga liksom granska den egna kulturen normkritiskt. Hela tiden rikta blicken inåt. Och gör man det här från början som ett litet företag, då har man så mycket gratis när man sen börjar växa. Då är det liksom med i företagskulturen, en del av arbetet på ett naturligt sätt. Och sen se till att ha en väldigt bra jämställdhetsplan. Det kan man komma ganska långt på om man arbetar aktivt med den.
Vi på Väsby Promotion arbetar ju också mycket för att främja entreprenörskap. Och ifall fler kvinnor startar företag så skulle de ju därmed också ha fler egna styrelser kanske. Att, där de kan kvotera in män om de nu så önskar, eller fler kvinnor. Vad tror du är entreprenörskapen och att kvinnor startar företag en väg att utveckla vidare i Sverige?
Ja, det tror jag absolut. Vi behöver fler kvinnor som startar företag. Och nu vet inte jag hur det ser ut med representationen av kön i kvinnors versus mäns styrelse. Det hade varit väldigt intressant. Men däremot så är det ju viktigt att komma ihåg då när kvinnor startar företag att också välja kvinnor till styrelserna. För att män väljer män och tyvärr så väljer ofta kvinnor också män. Och det här behöver vi komma till rätta med, att kvinnor blir bättre på att tipsa om andra kvinnor och att också välja kvinnor till sina styrelser. Men jag tror absolut att vi behöver fler kvinnor som startar företag. Apropå det här med att kvinnor och män har ändå lite olika erfarenheter, så tror jag att vi kommer se produkter och tjänster som är mer anpassade för kvinnor när fler kvinnor startar företag.
Om vi återgår till er lista, vilka är det på vita listan och vilken bransch är det som har utvecklats bäst, tycker du?
På vita listan så ser vi att det är framförallt små och medelstora bolag som dominerar, inte storbolagen, vilket jag tycker är lite intressant. Vi ser också att fastighetsbranschen har klättrat rejält under det här året och är nu delad etta i branschligan med konsumenttjänster. Och det här tror jag beror på att man har arbetat med riktade insatser inom fastighetsbranschen. Det är från facken och arbetsgivarna, och har man tillsammans arbetat för att främja lika löner, för att främja delad föräldraledighet och så vidare. Och jag tror att den här branschen är ganska attraktiv för kvinnor. Så att många av bolagen som Diös, Atrium Ljungberg, nynoterade Hemfosa gick direkt in på vita listan. Så att vi har många bolag inom fastighetsbranschen på vita listan, det tycker jag är kul. Sen är det också flera av hälsovårdsföretagen. Dedicare är ett av de bolagen som toppar listan. Flera konsumenttjänstebolagen, Odd Molly är nummer ett. Så att ja, konsumenttjänster, fastighetsbranschen och hälsovårdsbranschen skulle jag välja om jag skulle jobba inom näringslivet. Branschen jag skulle undvika är nog investmentbolagen. Skulle undvika kraftförsörjning och energi.
Ja, bra tips. Vem ur näringslivet tycker du att vi ska intervjua i Näringslivspodden framöver?
Jag har tre personer som jag verkligen skulle vilja lyssna på. Den första är Asita Shariati som blev utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna nu av Veckans Affärer. Henne skulle jag verkligen vilja höra. Den andra är Susie Kvart i H&M:s styrelse. Jag har inte hört någon kvinna på den nivån prata liksom så här offentligt, så att det skulle vara väldigt spännande att få hennes perspektiv. H&M:s stort bolag, ja, och jag tror att hon också... Hon verkar vettig, det lilla jag har hört av henne. Och sen Sarah McPhee eller Karina Lundberg Markov. Någon av SPPL Folksam. De är båda jävligt coola kvinnor. Så att, ja.
Vad roligt. Jättebra tips. Tack så jättemycket, Amanda, för att du tog dig tid.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Det var det femte avsnittet av Näringslivspodden. Att ta tillvara på all den kompetens som finns och på alla perspektiv tycker vi på Väsby Promotion är viktigt och säkerligen en framgångsfaktor för de företag som lyckas. Jämställdhetsfrågan är därför ytterst aktuell och värdefull att arbeta med framöver. I Väsby har vi många bra exempel på företag som kommit långt inom det här området. Tack så hjärtligt för att du lyssnade och följ oss gärna på Instagram och Facebook och prenumerera på Näringslivspodden så du inte missar nästa avsnitt. Ha det så bra så länge. Hej då!